Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily.
Och mig Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Dagens gäst heter Malin och du är mamma till bland annat Ludvig, som det här avsnittet ska handla om.
Precis.
Och vi har haft kontakt ganska länge och äntligen har vi fått till en inspelningsträff.
Ja, det känns jätteroligt att få vara med.
Vi är jätteglada att du vill vara med. Tack. Det ska bli jättefint att få höra om eran Ludvig. Min första fråga egentligen, kallas han för Ludde?
Ja, det gör han. Vi säger både Ludde och Ludvig och det gör folk i vår närhet också. Många, eller våra släktingar, säger kanske mest Ludvig, men kompisar till mig brukar säga Ludde.
Det känns som ett klassiskt Ludvig-smeknamn. Ja.
Jo, men verkligen.
Ja. Men vill du börja berätta lite för oss om eran Ludvig?
Absolut. Ludvig, han föddes den 11 mars 2020. Och han är vårt andra barn. Vi har också ett barn sedan tidigare som heter Henry, som nu är 6 år. Och sen har vi också en lilla syster som heter Julie, som föddes 2022. Men Ludvig, han föddes i mars 2020 och det var en helt normal graviditet. Ingenting konstigt, ganska likt min första graviditet. Jag mådde illa i början och ja, hade foglossning och krämpor och sådär, men det var liksom ingenting avvikande. Så blev jag igångsatt på BF-datumet för att min första förlossning gick väldigt snabbt och Henry, våran första, han var ganska stor, så att jag var lite orolig både för att Ludvig skulle vara stor och för att det skulle gå snabbt. Så de satte igång mig den 10 mars, men det hände inte så mycket den dagen. Jag var på sjukt dåligt humör på kvällen och ville bara åka hem, men det fick jag inte. Eftersom jag hade blivit igångsatt så var det liksom inte... Ja. Man fick inte åka hem utan vi skulle fortsätta dagen efter. Men jag somnade på kvällen och vaknade efter bara kanske någon timme. Och gick på toa. Och väl inne på toan så började jag få värkar. och så gick vattnet och sen gick allting otroligt snabbt igen. Jag fick dessutom så här springa från det ena förlossningsrummet till det andra medan han typ var på väg ut, för att de kom på mitt i allt att här fanns ingen lustgas. Så han föddes mitt i natten den 11 mars och det gick jättebra. Jag tog emot honom själv och ja, jag hann inte med någon bedövning. Det hann jag, har jag inte hunnit med någon av mina förlossningar. Men sen så, ja, vi kom upp på BB där tidigt på morgonen. Och vi hade nog tänkt att vi skulle åka hem samma dag då. Men vi fick inte bli utskrivna för att han gnydde lite grann, tyckte de. Så här söta små bebisljud tyckte väl vi, men det var inte helt som det skulle, tyckte de. Ändå inte så där särskilt oroande, och vi var inte särskilt oroade heller. Och sen dagen efter det så, eller vad är det man gör efter 36 timmar kanske, en sån här läkarundersökning. Ja, jag vet inte hur lång tid efter, men den här läkarundersökningen man gör innan man blir utskriven i alla fall. Och då brukar de ju lyfta upp barnet i armarna och släppa taget för att se deras reflexer. Och Ludvig, han hade inte direkt några reflexer, utan armarna bara liksom ramlade ner åt sidan. Och hon gjorde det igen och det var samma sak. Och då så tyckte läkaren att ja, han har ju lite dålig tonus. Alltså att han inte visar någon vidare styrka i armarna så. Men vi blev ändå utskrivna och så skulle vi få komma tillbaka efter en vecka kanske. Eller om det var några dagar. Så det var inte så mycket mer med det, utan vi blev hemskickade. Och sen så ringde den där läkaren upp mig, om det var samma dag eller dagen efter. Och så sa hon att ja, jag vill ändå boka in ett ultraljud på hjärnan också. Och sa samtidigt att men ni behöver inte bli oroade över det, utan vi vill bara göra en extra koll. Och såklart så vart vi ju jätteoroade över det. Men i alla fall efter, ja, om det var kanske en vecka, så fick vi göra det här ultraljudet. Och en till likadan undersökning för att kolla liksom tonusen så. Och det var samma sak då. Han hade inga reflexer, men de kunde inte se någonting specifikt på det här ultraljudet som visade någonting. Så det som hände då var att hon bestämde att ni får gå hem och så väntar vi helt enkelt i, jag kommer inte ihåg nu om det var i en månad innan vi liksom skulle göra någon undersökning igen. Så vi gick hem och så sa hon att men hör av er om ni tycker att någonting verkar avvikande. Och tiden gick och han blev liksom inte starkare, men vi tänkte inte så mycket på det. Vi tänkte hela tiden att ja, men han kanske bara är liksom lite sen i starten. Så vi hörde aldrig av oss förrän kanske några dagar innan den här läkaren skulle ringa mig igen. Eller vi skulle ha den här uppföljande tiden. Och då sa jag att men han har ju inte blivit bättre. Det är ju precis likadant, om inte sämre. Och så fick vi komma in på undersökning igen och så gjorde hon samma sak en gång till och kanske lite fler koller också. Och då tyckte hon ju också att nej, det har inte blivit bättre och nu måste vi liksom kolla det här ordentligt. Så då bokades det in en så här magnetröntgen som skulle göras. Ja, vi fick inte den tiden på en gång. De skulle också ta blodprover för att se om det var någon genetisk sjukdom som han kunde bära på. Så vi fick vänta ytterligare några veckor. Och under den tiden så fick vi också träffa barnneurologen. Och varken hon eller vi visste ju någonting då. Men hon ville ändå undersöka honom också utöver den här tidigare läkaren. Och hon pratade då om olika möjliga sjukdomar som det skulle kunna vara. Och vad jag minns av det första mötet som jag hade med henne, så minns jag inte vilka sjukdomar hon pratade om. Men det var att ja, han kunde kanske behöva sitta i rullstol eller sådär, men ändå leva ett gott liv. Men sen kom dagen för den här undersökningen och han var lite mindre än 2 månader då. Och det var ju en ganska hemsk dag och behöva se sin lilla bebis bli nedsövd. Men det gjordes i alla fall och jag fick vänta utanför och de hade sagt att det skulle gå ganska snabbt. Det skulle förmodligen inte ta mer än en timme, den där röntgen. Men tiden gick och jag minns faktiskt inte precis hur lång tid det tog. Men betydligt mer än en timme, 2 eller 3 timmar kanske. Och sen kom de och hämtade mig och sa att de var klara och att jag skulle få ta med honom till uppvaket. Så vi gick dit och där blev jag också sittande länge innan han vaknade. Det tog nog några timmar till. Och sen flyttade de oss då till barnavdelningen där vi blev kvar över natten. De hade nog inte trott att vi ens skulle behöva bli kvar på sjukhuset över natten, men så blev det. Och även under tiden som jag satt utanför den här röntgen och väntade så ringde neurologen till mig. Och så sa hon att jag skulle gärna vilja träffa er imorgon och jag vill att Ludvigs pappa också följer med. Och då förstod jag ju att hon inte hade några bra nyheter eftersom de inte hade fått något besked från magnetröntgen. Redan då så var det ju någonting som de hade fått reda på tidigare genom de här blodproven då. Så vi kom dit dagen efter och då sa hon att kommer du ihåg att jag berättade om de här sjukdomarna som det skulle kunna vara? Kommer du ihåg att jag berättade om en sjukdom som heter spinal muskelatrofi, SMA? Och jag sa nej, det kommer jag inte ihåg att du sa någonting om. Och då sa hon att nej, för Ludvig har den här sjukdomen som heter SMA typ 1, spinal muskelatrofi. Och den är inte förenlig med ett långt liv. Och jag minns att jag bar honom i bärsjal när vi var där. Men jag fick så svårt att andas när hon berättade det, så jag var tvungen att ta loss honom. Och ge honom till hans pappa. Och hon förklarade då igen vad den här sjukdomen innebär. Och det är alltså en neuromuskulär ärftlig sjukdom. Där de motoriska nervcellerna i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ner. Och nedbrytningen av de här nervcellerna leder då till muskelsvaghet och muskelförtvining. Och det som egentligen händer är ju att när hjärnan slutar skicka signaler till musklerna att röra på sig så förtvinar de. Och framförallt så är det ju musklerna runt lungorna som förtvinar och gör att man till slut inte kan andas. Och hon berättade att de flesta barn som får den här typen, typ 1, de lever inte längre än 2 år och de flesta dör innan sin första födelsedag. Och sen var det inte så mycket mer med det. Vi fick gå hem med orden att vi skulle höra av oss när han får det jobbigt att börja äta. Så vi gick hem och jag fick ringa till min familj och berätta att han skulle dö. Och det där var på en fredag som vi hade mötet med läkaren. Och redan under den helgen så kände jag att han har ju redan svårt att äta. Jag har bara inte tänkt på det. För jag ammade och han började krångla ganska mycket med amningen. Så på måndagen, det var hans 2-månadersdag då, så ringde jag upp barnmottagningen igen och sa att vi måste sätta en sond för han kan inte äta. Och det var första gången vi blev inlagda på sjukhuset och blev kvar i några dagar. Men sen följde liksom en tid där i början ändå när vi åkte lite fram och tillbaka. Vi var nog ändå mestadels hemma. För att men i början där i mitten på maj ungefär så mådde han fortfarande helt okej. Han rörde sig ju i princip ingenting. Han kunde inte vrida huvudet från sida till sida och kunde bara lyfta underarmarna från underlaget. Och kunde inte lyfta sina ben mer än dra upp dem lite grann. Men sen så med tiden så fick han det ju jobbigare att andas. Han kunde ju liksom inte djupandas så att han fick indragningar väldigt mycket. Och det var ju också då på sommaren och det var väldigt, väldigt varmt. Vilket också gjorde att det blev väldigt jobbigt för honom. Så den 23 juni, några dagar efter midsommarafton, då blev vi inlagda. Och då hade han blivit ganska rejält mycket sämre. Ja, då minns jag inte hur länge vi blev inlagda, men några dagar kanske. Och under den tiden så bestämde jag mig helt akut en dag för att vi måste ha ett dop. Så att jag kontaktade sjukhusprästen då och så bestämde vi att vi ska ha ett dop imorgon. Väldigt så plötsligt, men ja, det blev jätteviktigt för mig. Innan hade jag väl tänkt att jag skulle vilja ha ett dop, men det blir för jobbigt för honom. Men vi kunde ändå styra upp det ganska bra. Alltså personalen där på barnavdelningen var helt fantastiska och fixade i ordning med allting i stilla rum heter det. Och fixade med fika och sådär. Och det här var ju också under pandemin. Och det var ju besöksförbud på sjukhuset då. Men hon som var chef på avdelningen där, hon tog bort alla restriktioner för oss. Vi fick komma och gå som vi ville och vi fick ta dit vilka vi ville när vi ville. Vilket ju var jättefint. Så vi hade ett dop den 27 juni som verkligen blev superfint. Det var ganska jobbigt för honom. Men vi hade syrgas hela tiden. Vilket också blev så här med tiden. Från början fick vi inte använda någon syrgas alls. Men med tiden så hade vi det ju hela tiden, dygnet runt. Och sen så 2 dagar efter dopet så hade vi den värsta kvällen i mitt liv. Då var jag ensam på sjukhuset med honom. Jag var oftast ensam. Eftersom vi hade ett barn till så var min sambo oftast hemma med honom. Men den här kvällen var jag i alla fall där och jag tror att vi hade haft en ganska bra dag så jag kände mig liksom lite modig kanske. Och bestämde mig för att jag skulle gå ut från rummet med Ludvig och gå in i, jag kallade det för fiskrummet, men det var ett sånt litet dagrum typ där de hade ett akvarium, ett stort akvarium med fiskar och ja. Så där man kunde sitta om man ville. Så jag gick in med honom dit. Jag bar honom över min axel. För det var så man var tvungen att bära honom. För att han skulle kunna andas. Det gick inte att bära honom liksom liggande i famnen. Så man kanske brukar bära en så liten bebis. För då rann slemmet bak så han inte kunde andas. Så jag bar honom över axeln. Så jag såg inte hans ansikte. Så gick jag in i det där rummet. Och så stod vi där ett tag och så hörde jag att han började andas lite konstigt. Och då fick jag väldigt bråttom tillbaka in till vårt rum. Och när jag i dörröppningen kommer in i rummet så lyfter jag fram honom framför mig. Och så ser jag att han är helt, han är helt likblek och han andas inte längre. Så jag får panik och bara skyndar mig att lägga ner honom på sidan i sängen och slå på syrgasen på max och så larmar jag. Men jag springer också ut i korridoren och skriker. Skriker på hjälp. Och jag skriker på våran sköterska som vi har haft allra mest. Men först in är en undersköterska som... ja, han vet inte riktigt vad han ska göra. Så jag skriker att vi måste hämta hjälp. Och så kommer då våran sköterska. Och sen kommer alla andra som jobbar in. Och de tror ju att han är död. Och jag tror att han är död. Men jag får lägga mig i sängen. Och de lägger honom på mig. Och håller liksom syrgasen nära. Och jag minns så väl att en sköterska säger att han är nog död. Det ser ut som det på hans fötter. För att de var helt blå. Men syrgasen gör ändå att han kommer tillbaka. Och ändå liksom återhämtar sig hyfsat snabbt. Men den här händelsen sitter så djupt etsat i mig. Och är 100 gånger värre än när han faktiskt dog. Och de ringde då till hans pappa som kom dit så fort han kunde. Och vi hade liksom fått ganska mycket vak som satt med Ludvig på nätterna för att jag skulle få sova någon gång. Men just den här natten så kunde jag inte ha det. Jag var liksom tvungen att sitta och titta på honom hela natten för jag tänkte att det här kommer vara den sista natten. Men det var inte den sista natten. Utan redan dagen efter så fick vi åka hem på permission bara så några timmar över dagen. Vi hade ju med oss syrgas och allt sånt där. Men på något sätt blev det också viktigt att få vara i hemmamiljön. Vi hade också fått så här, tillgång till hemsjukvård. Men jag kände mig oftast ändå tryggare med att åka in på sjukhuset. Och för att de tyckte också att det var viktigt att jag skulle få vila. Men vi åkte hem den dagen. Min bästa kompis kom på besök och det kändes också fint att hon fick träffa honom. Men det var ändå liksom början på slutet de där dagarna. Sen åkte vi tillbaka och vi gjorde lite mer så här hand- och fotavtryck och så. Men jag märkte också att personalen började komma in mer och mer och liksom all personal kom in så att det kändes lite som att de kom in för att hinna ta farväl av honom. Och sen så var det den 2 juli. Den dagen så sov han hela dagen. Var vi en liksom gjorde med honom så sov han bara igenom det. Han hade också börjat bli ganska svullen. Ögonlocken hade liksom svullnat upp och hela han såg ganska puffig ut. Och då förstod ju vi också att nu är det inte så lång tid kvar. Men kvällen kom och han tittade faktiskt upp på oss en gång på kvällen och jag höll i honom också en gång. Det var ganska jobbigt för honom när man höll i honom. Det märktes direkt att han började må sämre. Det som hände ofta med honom under hela den här perioden och mer på slutet var att han fick såna episoder då han man inte kunde andas så han blev liksom blå och grå i ansiktet och började svettas jättemycket. Så vi gjorde ju allt vi kunde för att de här episoderna skulle bli så få som möjligt. Men jag minns den kvällen, den 2 juli, i detalj. Jag minns precis vilken pyjamas han hade på sig. Jag ser framför mig när jag byter blöja. Jag vet vilka som jobbade. Jag vet vilket program som gick på tv. Och det, vi skulle också få ha vakpersonal den natten. Men vi tackade nej till det. För att vi ville verkligen bara vara vi. Jag och Ludvig och hans pappa. Så han låg mellan oss i sängen. Och hans pappa hade somnat. Men jag ville vara vaken. Och jag satt och skrev i en dagbok. Men klockan blev ganska mycket och jag tror kanske att jag slumrade till. Så vaknade jag till och så hörde jag väldigt konstiga ljud i hans andning. Det var liksom inte alls så som det brukade vara. Och jag väckte hans pappa och ringde på personalen som... De skruvade upp syrgasen lite men sa också att det är nog inte så lång tid kvar nu. Och så fick vi vara själva igen. Och jag sjöng hela tiden. Vi höll honom i handen, i varsin hand. Och jag sjöng godnattvisor om och om igen. Och sen dog han. Och det är min historia om Ludvig, om vår kärlekshistoria.
Det blir lite som att man så här tappar vad man ska säga. För jag tycker också att jag kände igen mig så mycket med det du beskrev nu, Malin.
Mm. Nu glömde jag ju säkert en massa detaljer så. Det hände ju mycket på vägen. Så många, både läkare som man möter och sjuksköterskor som man möter. Och jag fick också kontakt med... en annan mamma som heter Maja som har en son som heter Roy som också hade SMA typ 1 som dog för inte så länge sedan. Han blev betydligt äldre än Ludvig men det var också för att han fick en medicin som Ludvig aldrig blev godkänd för.
Hur känns liksom en sån sak?
Att han inte blev godkänd för medicinen, tänkte du?
Mm.
Ja, fruktansvärt. Det är världens dyraste medicin som de kan få. Och just därför så kan inte alla få den. Och Ludvig hade ju alldeles för... Hans sjukdom var alldeles för utvecklad redan och för svår. Så därför gjorde de ju bedömningen att det inte skulle hjälpa honom att få den. Och samtidigt så kan man inte låta bli att tänka att om vi hade fått veta det här redan från början, redan där på BB, så kanske det hade varit annorlunda.
För vad gör den här medicinen?
Ja, jag vet faktiskt inte exakt, men den... Eftersom det är en brist på ett protein som man har om man lider av SMA så tillför medicinen det här proteinet. Och framförallt så skapar den ju nya nervceller som gör att musklerna kan byggas upp. Det kanske inte går att få en normal funktion så, men den gör ju otroligt, otroligt stor skillnad. Och det är klart att det kommer alltid vara en sorg att mitt barn inte fick chansen.
Mm, såklart. Men hur var det att lära känna Maja då? Och hennes familj liksom få dela med någon som genomgick ungefär samma sak? För det var ju ändå lite skillnad, tänker jag. Just alltså sjukdomsförloppet och så.
Ja, alltså jag vet inte hur jag hade klarat den här tiden om det inte hade varit för Maja. För att läkarna som vi hade var ganska nonchalanta, om man får säga så. Det var ju ingen av läkarna som vi hade, inte våran barnneurolog heller, som hade jobbat med ett barn med den här sjukdomen förut. Och jag upplevde det inte som att de var så väldigt intresserade av att ta reda på hur de skulle jobba med den. Hur de skulle göra det på bästa sätt. Utan visst, han fick ju palliativ vård så, men de föreslog många saker som Maja sa absolut nej till. Till exempel så tyckte de att han skulle få så här tabletter för att inte producera så mycket slem. Men Maja hade då en bekant i sin tur vars barn med SMA hade fått sådana och fått en riktigt hemsk slempropp som det kan bli om man torkar ut slemmet för mycket. Och det var sådana saker som, om inte hon hade berättat det så hade jag ju lyssnat på läkarna. Och då kanske det hade blivit mycket mer dramatiskt. Och ja, men hon lärde mig ju så mycket kring hur jag skulle vårda honom. Att sitta och guppa med honom på en pilatesboll när han låg över axeln för att lösa upp det här slemmet. Och ja, men flera hjälpmedel, hur jag skulle använda dem. Vad jag skulle be om att få och sånt där. Så jag är verkligen evigt tacksam för henne och för all tid och kunskap och medkänsla som hon gav under den här tiden.
Mm. Jättefint. Hur har det varit för dig att möta henne i hennes sorg efter att hennes son dog sen?
Vi har faktiskt tyvärr inte haft så mycket kontakt nu efter Ludvig dog. Och inte så mycket sedan Roy dog heller. Det vore fint att få träffa henne och prata om våra barn och så. Liksom. Även om vi har olika historier så är de ju ändå på något vis samma.
Det känns lite som att man blir släkt på något sätt. Liksom.
Mm.
Men har det varit någon annan som drabbats av samma sjukdom som har hört av sig till dig?
Nej, det har det inte. Jag vet ingen än så länge efter mig eller oss så, som har blivit drabbad. Men det är mellan 4 och 8 barn ungefär varje år i Sverige som drabbas av SMA typ 1. Så att det finns ju såklart fler som har drabbats.
Om någon skulle lyssna på det här avsnittet och liksom skulle vilja kontakta dig, hur skulle du känna för det?
Det får man absolut jättegärna göra. Jag pratar gärna med den som vill och känner att den behöver. Jag vet inte vad jag kan bidra med, men jag är i alla fall ett öra som kan lyssna. Så det får man självklart göra.
Mm. Jag tänker också att vi mammor eller föräldrar överlag, liksom, att vi kan hjälpa varandra och sprida bara såna här tips som att sitta och guppa på en pilatesboll gör ju faktiskt jättestor skillnad.
Precis. Det är viktigt och jättevärdefullt.
Ja, verkligen. Sen så har ju ni också en storebror där hemma. Och hur har det varit mitt i allt med Ludvig och så?
Ja, från början så var det ju både jättejobbigt och också en räddning. Jättejobbigt för att jag inte kände att jag orkade så mycket. Han var ju 3 år, 3 och ett halvt när Ludvig dog. Och det är svårt att veta hur mycket en 3-åring förstår av vad som händer. Och Ludvig levde ju en så kort tid av hans liv, så att det är väl lite så här, han var här och nu är han borta. Men jag minns också hur han, några veckor efter att Ludvig dog, så var vi ute i våran stuga och så satt vi vid vattnet och så sa Henry att mamma, jag önskar att jag hade en Paw Patrol-knapp så att jag kunde flyga upp till lillebror i himlen. Väldigt fint och sorgligt. Men han har ju också varit räddningen för hur vi tog oss igenom det. Och vi försöker ju att prata om Ludvig mycket också. Även om det mest är jag som tar upp honom. Så, men jag vill ju verkligen hålla minnet vid liv.
Ja, såklart. Men sen så kände ni ändå att ni vågade försöka igen?
Ja, det gjorde vi. Och det var ju absolut inte självklart eftersom sjukdomen är ärftlig. Precis som den är för er, Emelie. Och vi har ju 25% risk med alla barn som vi skaffar att de ska ärva sjukdomen och vara sjuka. Så antingen kan man ju göra, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, när man gör
PDG.
Ja, PDG.
PGD.
PGD. Precis. Eller så helt enkelt försöka på naturlig väg och så får man göra ett moderkaksprov. Och det gjorde vi. Så jag blev gravid igen våren 2021. Och det tog ganska lång tid innan vi fick svar på om barnet i magen var frisk eller inte. Jag var väl då kanske i vecka 15 eller något sånt. Och det var en helt fruktansvärd väntan. Jag kunde absolut inte ta till mig graviditeten innan det. Och knappt efteråt heller. Men vi fick i alla fall veta att barnet förväntades födas friskt. Och vi fick också veta då att det var en flicka. Vi var inte helt säkra på om vi ville ta reda på kön. Men jag tror faktiskt att det var vårdpersonalen som i samråd med min sambo då tyckte att vi skulle veta, för att det kanske skulle göra det lättare för mig att ta till mig barnet i magen. Våran dotter då. Och ja, det var en jobbig graviditet. Jag var ju konstant orolig. Hade ganska svårt att ta till mig henne och tänka att det här skulle gå vägen. Så jag fick göra ganska mycket ultraljud och extra kollar och sådär. Och allting såg ju alltid bra ut. Men jag gick ju med katastroftankar hela tiden ändå. Och jag ville absolut inte gå över tiden. Och visste inte riktigt heller om jag ville bli igångsatt eller att det skulle sätta igång av sig själv. Eftersom mina då två tidigare graviditeter hade gått så snabbt, så räknade jag också med att det här skulle gå snabbt. Men det slutade i alla fall med att jag fick komma in. Eller jag skulle få bli igångsatt. Men det här var precis vid nyår och ja, men de första dagarna där i januari. Och då här på Umeå, förlossningen i Umeå, så tar de också, de stänger ner förlossningen i Lycksele, som är en mindre kommun, ja, några timmar härifrån. Vilket gör att Umeå förlossning får ju jättemånga patienter eller födande. Och då ringde de till mig och så sa de, vi har inte någon tid att sätta igång dig idag. Vi ringer igen imorgon. Och då tyckte jag först att ja, men det går väl bra. Jag kan vänta en dag till. Och så ringde de dagen efter och så sa de igen att nej, vi kommer inte kunna sätta igång dig idag. Och då bröt jag ihop. Tror jag att det var då. Och så fick jag komma in och göra en hinnsvepning istället. Om det var den dagen eller dagen efter. Och det var en hinnsvepning att tala om. För sen var hon född några timmar senare. Det var den snabbaste av mina tre förlossningar. Men den gick också bra.
Men hur är det med dina katastroftankar nu?
Ja, det märks ju ganska tydligt att jag är djupt traumatiserad. Jag tror ju varenda kväll när hon ligger och sover och jag, när jag ska gå och lägga mig så går jag in. Eller jag sover i samma rum som henne, men när jag går in så är det verkligen så här. Jag fryser till is innan jag hör hennes andetag. För jag tror verkligen att det är inga andetag nu. Och det är ju varje kväll.
Är det mest för lilla syster för att hon är liten?
Ja, det är det. Jag är faktiskt inte så oroad över Henry. Jag var kanske mer oroad och ganska så försiktig kring honom. Just efter det hade hänt och när han var yngre. När han var 3-4 år. Nu ju äldre han blir desto mindre orolig blir jag för honom.
Du är verkligen inte ensam i de tankarna, kan jag säga dig. Och det är jättejobbigt att känna så.
Ja. Jag vet inte om det är någonting man egentligen kanske borde få hjälp med för att hantera. Eller om det bara är något man ska vänta på att det växer bort med tiden. Tror ju fortfarande varje dag att hon ska dö. Så är det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, usch, det är jobbigt att behöva bära det.
Ja. Och det är jobbigt att ingen kan ge några garantier. Det är klart att det inte är troligt att hon ska dö i sömnen. Men det kan hända. Och det är ingen som kan lova mig att det inte kommer att ske.
Nej, det är inte heller en garanti att bara för att du har förlorat ett barn att du inte kommer göra det med till.
Precis.
Även om man önskar att det var så.
Mm.
Att man kunde bli lovad att det aldrig skulle hända igen.
Mm.
Nej, jag förstår dig precis. Men jag tycker att det var väldigt, väldigt fint och modigt av er att våga försöka skaffa till barn. För det är inte heller en garanti att man vågar det.
Nej. Nej, och vi är ju överlyckliga för att vi har henne. Hon är ju verkligen livets lilla ljus som gav oss färger igen.
Men hur har du känt gällande stöd och så från omgivningen?
Ja, alltså våra vänner och vår familj finns ju där såklart. Men det har absolut blivit mindre med tiden det också. I början frågade de ju mycket, ja, men både hur jag mådde och ja, kunde prata om honom så, men det har absolut minskat och det är ju mest på mitt initiativ som vi pratar om honom och tar upp saker kring honom. Vilket jag tycker är sorgligt. Även om jag kan förstå att de kanske tänker att de är rädda att jag ska bli ledsen. Liksom. Men det enda som gör mig ledsen är ju när det känns som att ingen tänker på honom.
Ja, du vill ju väldigt gärna prata om honom.
Mm.
Såklart. Den lilla kille.
Ja, man vill ju väldigt gärna att folk ska tänka på att man har alla sina barn. Att jag har 3 barn. Även om det bara är 2 som syns.
Brukar ni göra någonting speciellt när det är hans födelsedag eller så?
Ja, nu fyller ju han år mitt i vintern. Är det ju här då, där i mars. Så det brukar vara väldigt, väldigt, väldigt mycket snö här. Men han har ju en gravsten. Och om den inte redan är framskottad. Det kan vara svårt att hålla efter den här skottningen hela vintern. Men om den inte är det då så skottar vi fram den då. Och så brukar vi åka dit och ja, men tända ljus och marschaller och sådär. Och så brukar jag köpa lite gott fika och så tänker vi på honom och tittar på bilder och sådär.
Fint.
Mm. Jag brukar av någon anledning också på hans födelsedag titta igenom min förlossningsjournal. Den är inte så lång eftersom det gick snabbt, men ja, jag tycker det är mysigt att se på den.
Mm. Det är en grej kanske.
Mm, också kanske för att den är ju inte på något sätt sorglig. Att titta på bilder väcker ju mycket sorg. För att man ser ett förlopp som inte är bra. Men hans förlossningsjournal är ju, även om de tyckte att han hade lite pipande andningsljud och så var det ju ingenting alarmerande då. Och alla ens förlossningar är ju häftiga. Liksom. Det är ju också en sån häftig händelse.
Ja, jättefint. Vi brukar prata mycket om att man ska äga sin sorg. Och i våra poddavsnitt så har vi därför börjat fråga våra gäster hur de äger sin sorg. Och därför tänkte vi avslutningsvis fråga dig, Malin. Hur äger du din sorg?
Ja, jag tycker att jag äger min sorg genom att jag alltid räknar med Ludvig som ett av mina barn. När någon frågar mig hur många barn jag har så säger jag alltid att jag har 3. Det känns viktigt för mig och jag visar gärna att han är en del av mig. Jag brukar ha på mig halsband med ett änglahalsband med hans namn på och ett annat halsband som är gjord på vår bröstmjölk och hans hår som är format i en evighetssymbol. Det är så tycker jag att jag äger min sorg.
Mm. Jättefint.
Mm, verkligen fint.
Tack.
Tack så jättemycket för att du ville berätta om er lilla kille.
Tack för att jag fick berätta.
Efter att vi hade spelat in det här poddavsnittet så kände jag att jag inte riktigt hade fått fram många av de känslor jag bar på under tiden som Ludvig levde. Det kändes viktigt för mig att få dela det och beskriva hur det kändes att leva med vetskapen att mitt barn snart skulle dö. Jag kommer därför att läsa upp ett utdrag ur min dagbok från den här tiden. Onsdag, 17 juni 2020. 40 dagar har gått sedan vi fick reda på Ludvigs diagnos. 40 dagar av konstant oro, stress och sorg. Jag kommer aldrig att glömma den dagen, den 8 maj när vi satt i läkarrummet på barnmottagningen och neurologen berättade att Ludvig har spinalmuskelatrofi typ 1 och att det är en sjukdom som inte är förenlig med ett långt liv. Att han troligtvis kommer att dö innan han hunnit fylla 1 år. Det var det sjukaste jag har hört. I min värld fanns det inga sjukdomar som kunde ta livet av så små barn. Hur kan ett litet liv få komma till världen och sen bara ryckas bort från oss? Han är ju här och han tittar på mig med sina stora, vackra blå ögon. Och nu säger ni att han ska dö. Det kan ju inte vara på riktigt. Ändå visste jag ju direkt att det var sant. Läkarna hade inte tagit fel. Men vad har jag gjort i mitt liv för att förtjäna en sån grymhet? Och varför måste min alldeles oförstörda rena bebis straffas? 40 dagar har gått och Ludvig har blivit så otroligt mycket sämre. Jag sitter i solen på altanen och skriver. Det är 23 grader i skuggan och Ludde ligger inomhus och sover. Det blir jobbigt för honom i värmen och jag sitter vid hans sida nästan hela tiden. Men nu är mamma här och hon passar honom en stund. Vi gick en kort promenad häromdagen med vagnen, men han behövde syrgas hela tiden. Och vi får suga mer och mer slem, det ökar i värmen. Alla andra är så glada för värmen, men jag har ångest. Vill inte att det ska vara jobbigt för honom. Ofta känner jag att jag skulle vilja göra mer saker. Åka iväg med honom, träffa våra vänner, bada honom i en pool på altanen. Bara vara som en vanlig mamma och låta honom vara med. Fota honom i olika sammanhang. Men han blir för dålig och jag har inte hjärta att plåga honom. Det enda jag vill är att han ska slippa lida. Flera gånger per dag får Ludde svårt att andas. Han kan inte dra djupa andetag och blir snabbt gråblå i ansiktet och svettas. Han kan titta på mig med panik i blicken och det gör ont i hela mig. Att jag inte kan hjälpa, ta bort det onda. Jag vill hjälpa honom att hosta bort slemmet, att svälja det rätt. Han andas bara med magen nu. Djupa indragningar och det ser så tungt ut. Han stonkar vid varje andetag och hela spjälsängen skakar. Herregud, en så liten kropp orkar inte andas så länge till. Det känns som att vi närmar oss slutet. Det är hemskt att tänka på. Jag vill ju ha honom här för alltid. Samtidigt så vill jag bara att han ska få somna in och slippa lida mer. Men hur ska jag kunna fortsätta? Hur fortsätter man leva när ens barn har dött? Igår åkte jag och mamma till en lekpark med Henry. Det var roligt att vara med och göra något kul för honom. Samtidigt så såg jag glada föräldrar med sina barn och blev så oändligt sorgsen. Den här sommaren skulle ju vara precis så bekymmerslös som den ser ut att vara för alla andra. Vi skulle åka till lekparker med medhavd fika, Henry skulle leka fritt och Ludde skulle ligga och jollra i vagnen i skuggan. Jag skulle shoppa barnkläder och leksaker och tänka på framtiden. Hur mycket roligt vi skulle ha nästa sommar och sommaren därpå. Nu börjar jag gråta när jag öppnar byrålådan och ser kläder som han antagligen aldrig kommer kunna ha. Jag köper inga leksaker för han har inga muskler för att leka med dem. Förra veckan blev han 3 månader och vi firade med att baka tårta och han fick en diddiskallra. Jag tror inte att han kommer bli 4 månader.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.